Alltså mannen, du har klarat vikt två gånger i din karriär. Lugna ner dig.
Hur ställer ni er till den matchen?
Nej,
jag är inte intresserad.
Nej, inte ett dugg intresserad.
Jag är så ointresserad av den matchen.
Alltså extremt ointresserad.
Provocera det.
Det är ju Kane's
signum. Exakt. Så det handlar också om han blir träffad så är frågan, somnar han eller kommer han upp?
Håll upp händerna hookar.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten Alexander Gustafsson?
Nej, ja. Och där är han. Här är slut. Alexander Gustafsson avslutar jobbet i sin tredje ronden. Ja.
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje,
Magnus Yxsenblad
och Valdo Zapata, ej i målbrottet.
Nej.
Nej, men jag kände det, för jag tyckte ändå jag fick lite så här hes hunkig röst, eller?
Oklart.
Ja. Fan.
Jag fick någon udda röst. Jag tappade ju typ rösten under Andersson Silvas walk-in här i helgen.
Det gjorde jag också, fast mest för att jag var sorgsen och lite melankolisk.
Ja. Min förkylning, som ni hör, mina vänner, har satt sig på stämbanden. Men spelar ingen roll. Vi har mycket att snacka om oavsett stämband eller inte. Huvudsaken är att vi alla tre har någon form av röst i behåll.
Ja.
För det finns mycket att prata om. UFC 234 gick av stapeln i helgen. Vi hade 5 stycken matcher på kortet och det som då skulle bli huvudmatchen och titelbältet i mellanvikt mellan mästaren Robert Whittaker och utmanaren Kelvin Gastelum gick i stöpet på grund av att då Robert Whittaker fick ett han fick akut åka till akuten och operera sig för brock.
Och tarmvred tydligen.
Ja, exakt. Jag tolkar det som att det Dana White sa nu med en liten enkel direktöversättning var att tarmen hade börjat trycka upp genom magen.
Mm.
Och hade han då gått in i match så hade han eventuellt kunnat dött. Och han opererades då, fick genomgå 2 stycken operationer. Han la ut en video som jag såg i morse, varpå att han kände sig bättre. Nu får vi se hur lång tid det tar för honom att vara borta då. Jättetråkigt att den inte blev av. Kelvin Gastelum lägger upp en jättefin text om att han tycker det är så tråkigt allting som har hänt. Och några timmar senare så står då Kelvin Gastelum i Henry Cejudos bälte och menar på att han är mästare på grund av att Robert Whittaker kunde inte gå match. Ja, för mig var det extremt oskönt. Jag tyckte att det luktade lite för mycket Ali Abdelaziz om det här. Och han säger, I might give him a crack at my title. Det är lite samma kommentar som Marlon Moraes körde, som också är en av Ali Abdelaziz fighters. Lite samma kommentar 2 veckor i rad. Den här däremot kände jag var extremt osmaklig. Det finns många fighters som jag hade kunnat förvänta mig det här beteendet av. Kelvin Gastelum är inte en av dem. Därför så blir det ännu mer osmakligare att han gör det. Jag tycker det var lite, fan, det är inte sagt vidrigt beteende av Kelvin Gastelum. Jag tappar ganska mycket respekt för honom efter det här.
Alltså jag ser som, alltså jag vet fan, men det är ju som ett skämt. Vem gör så? Och att, jag måste säga att han gör det också. Typ nämner någonting, ja, men I show up on weight, bla bla bla. Alltså mannen, du har klarat vikt 2 gånger i din karriär. Lugna ner dig. Det är som ett... du säger, det är så osmakligt. Och, alltså han åker in på en akut operation med livet som insats. Och det har inte ens med fighting att göra. Nej. Och han går ut och gör den här grejen. Det är jätteoskönt. Och det är väl ingen som tycker att det var rätt, förutom kanske hans... närmast sörjande eller någonting.
Nej, han och Henry Cejudo tycker tydligen att det var okej. Jag såg någon kommentar Cejudo skrev också. Ja. Och jag är så här, vet ni vad? Där sänker ni ett varumärke ganska kraftigt. Det är liksom inte så härligt längre. Sen tycker jag att Adesanya var väldigt härlig eftersom bara put that belt down.
Ja, faktiskt. Det var jätte...
väldigt kul tycker jag.
Conor McGregor gjorde en ganska skön tweet också om att, vad är det för, who's the worm walking around with a belt? Och så syftar han också på att han har streptokocker. Kelvin Gastelum
är alltså,
ja, han är i nacken, han har 2 stycken i ansiktet. Jag vet inte om han riktigt ska prata, för det kanske inte är så klockrent att gå match med streptokocker heller, eller?
Fast det gör ju tydligen folk, de släpps igenom på läkarkontrollerna, ja, vilket för mig är en gåta. Mm. För ett tag sedan så fick ju Mark Hunt fightas med, det är länge sedan, med Junior Dos Santos. Den matchen där han blev snurrsparkad i huvudet sista ronden efter att han misshandlat Dos Santos tills han blev trött. Han åkte in och fick nästan amputera benet. Och det visade sig att så här, ja, de kanske borde inte låta honom gå. Han har ju en blodförgiftning på gång.
Mm.
Så att när det finns en, liksom, någon, det är inte streptokocker, det är stafylokocker.
Ja, precis.
Och när du har en stafylokock i kroppen, då kanske du knappt ska gå upp för trapporna. Nej. Än mindre gå MMA-match liksom.
Nej, faktiskt. Och bara galenskap hela den här grejen. Och som du säger, Kevin Gastelum sänkte sig själv lite mer det här, skulle jag säga.
Nej, men jättemycket. Jag var inne och tittat på hans sida. Alltså, han får hård kritik av fans. Jättemånga är emot. Jag skulle nog säga att ungefär en på 30 eller en på 40 som tycker att det var bra det han gjorde.
Ja, men det är väl ganska uppenbart att alla är emot det. Vad är det som är bra med det? Ja.
Nej, men ingenting.
Alltså, det finns ingenting som är bra. Jag kan inte ens vrida och vända på det till att få det.
Jag kan ju tyvärr ta fram en sak som är bra med det, som också är samma grej som Abdelaziz och de gör. Och det är ju... Han kommer ju se till att det är intressant med nästa match.
Ja, ja, absolut. Ja,
det är den enda.
Exakt, och det är den enda. Precis. Tyvärr har ju den blivit viktig. Om det handlar om att sälja matchen. Nu vill ju alla se hans nästa match. Mm. Alla vill se honom få stryk. Han bryr sig inte. Han kommer troligtvis vara main event. Kommer troligtvis ha pay-per-view-procent. Mm.
Jag kommer
och
faktiskt...
eventuellt champ.
Jag kommer gå emot och säga att jag är inte så intresserad av att se Kelvin Gastelum fighta som bältet efter
det. Nej, fast vi är ett försvinnande litet fåtal människor som inte är det. Tyvärr.
Nej, men jag vet, men jag bara det här, jag vet inte, det här för mig, men det är också som jag säger, alltså för mig Kelvin Gastelum, jag ser honom som en väldigt respektabel person.
Såg.
Jag tycker jag såg honom. Jag anser att han har en högre status. Jag tycker att han är det är en bra kille liksom. Så när han gör det här så blir det... Alltså jag blir chockad när det kommer från här. Det finns fighters som jag hade kunnat rabbla upp som hade kunnat gjort det, och då hade jag varit okej, han är en idiot, jag är inte chockad. Men med Kelvin Gastelum, jag blir väldigt förvånad. Mm. Jag blir väldigt förvånad över det beteendet av honom. Men han vet nog bäst inte i den här situationen. Och jag tycker att ibland ska man nog inte lyssna på sin manager. Och jag börjar bara få mer och mer. Jag hade redan mycket frågetecken utav Ali Abdelaziz. Jag vet inte om det kan bli fler, men det blev tydligen några till. Om du säger så. Ska vi släppa Kelvin Gastelum Gate?
Ja, faktiskt. Det är bara... Ja,
vi har pratat jättelänge om en match som inte blev av.
Exakt, exakt. Men det blev ett efterspel.
För övrigt, så tråkigt att det inte blev av.
Ja, det var tråkigt.
Jag var så pepp för den. Oh.
Jag måste lyfta en grej. Det finns vissa människor där ute som ställer frågan nu. Borde inte Robert Whittaker bli av med bältet? För mig, när jag överhuvudtaget ser den kommentaren, så vet jag inte vad man baserar på. Han fightades i juli senast. Ja. Varför skulle han bli av med bältet? Det har inte ens gått ett
Nej,
halvår.
Vi får sluta med att ta bälten av folk hela tiden. Ja. Nu, för det ställer bara till det i viktklassen. Okej, om man lämnar viktklassen, man vet att man kommer vara borta i några år.
Ja, som Cain Velasquez. Alltså, man borta ett år.
Precis.
På en gång om året borde man åtminstone liksom, med skador och så vidare, ändå vara relevant som champ.
Ja.
Längre än så, nej. Då får man vacate the belt, som det så vackert heter.
Ja, faktiskt. Ja, bra. Då var alla följare överens där. Jag tycker att den enda matchen faktiskt som vi ska gå igenom från UFC 234, det är just Israel Adesanya och Anderson Silva. Anderson Silva var nummer 15 rankad, Adesanya nummer 6. Det var snack om klon eller en variant av Anderson Silva i Israel Adesanya. Jag gillar matchen. Jag tycker faktiskt att det var en... Den var... Jag gillade den faktiskt. För att jag tyckte att man kunde se på Anderson Silva att han för första gången fick en form av... Jag vet inte, han kändes lite utmanad och motiverad, om ni förstår på rätt sätt, under matchen.
Jag håller faktiskt inte med. Jag gillar inte alls matchen. Och jag tycker... Jag blir lite trött på Anderson Silva det här. Han är en stor idol hos mig, jag har varit en stor fan, och så jag bara upplever på, ja, det är ett par år nu, där han liksom inte fightas för att vinna längre. Jag vet inte vad han gör. Jag upplever att han återigen inte fightas för att vinna. Han fightas för att showa lite och vara där för att han vill vara där, och det var jättefint, men han fightas inte för att vinna. Jag tycker att det är väldigt frustrerande att se fighters som går in och inte gör allt de kan i sin makt för att vinna. Det är ungefär som att du har förlorat två ronder och så glider du in i tredje och bara glider igenom matchen istället för okej, jag måste faktiskt vinna. Och jag känner inte att han har den viljan att vinna längre, och jag tycker inte heller att det är så underhållande att titta att han glider undan någon spark, glider undan något slag och så står de och high-fivar varandra. Alltså, det intresserar mig inte särskilt mycket faktiskt. Jag tycker det var synd. Jag tycker det är tråkigt med en sån Silva. Jag gillar han, men ja.
Jag skulle slänga in här att jag tänkte säga, Paul, att jag håller med dig. Men du har en poäng, Jöken. Det är sporten går ju ut på att vinna, och någonstans måste man använda uttryck kill your darlings. Anderson Silva har varit en darling väldigt länge. Ja. Men du har helt rätt. Jag tänkte ge honom en massa beröm för att fylla, han fyller 44 i år, så är det fantastiskt. Och han möter någon som är extremt snabb, bättre räckvidd, bättre stående skolad och så vidare. Och då var jag superimponerad av hans bollkänsla, att han faktiskt fortfarande tål lite däng och att han kan liksom återuppfinna sig själv med snurrsparken mot vaderna, som inte alla som tränar utanför Stockholm har sett. Drygt, men roligt, ni som vet. Men i alla fall så är det roligt med, liksom, med den grejen. Men samtidigt så säger du faktiskt något som är helt korrekt. Han ska ju också vara där för att vinna. Han ska vara där för att vinna. Alla som är där ska vara där för att vinna. Och det är inte han längre, jag håller med. Och det blir sorgset.
Ja, jag tycker det är en jättebra förklaring där. För det är jättefantastiskt att han hänger med, och trots att han är så gammal, och han visar att han har känslan där. Men det är den här viljan. Jag vill liksom...
Jag skulle citera Pauls favoritfight genom alla tider. Problemet med Anderson Silva är att han är där för att delta numera. Ja. Han är inte där för att ta över längre.
Nej, men det håller jag med om. Det håller jag absolut med om. Och det var lite det du lyfte när vi spelade in senaste podden också. Det är när man väl har haft allting. Hur stark är glöden? Att vissa som aldrig uppnått det, som du sa med Damien Maia, det finns ändå en motivation att nå dit man aldrig nådde.
Ja.
Och det kan jag känna finns med Anderson Silva, att han, rätt sagt, att det finns inte den glöden.
Nej.
Ska vi nu säga. Det håller jag med om. Däremot så tror jag nog att, jag tror att många såg förbi Anderson Silva på ett sätt som, jag menar, att han var så grov underdog.
Ja, när jag såg förbi, jag tror han skulle bli utslagen i rond 2.
Jo,
ja.
Men där tror jag också, alltså, att Adesanya först kanske har lite respekt för att han är ett stort fan. Och sen så här, Adesanya är där för att vinna.
Ja.
Okej, okay, jag träffar han 10 gånger. Vad gör han nu? Han backar bak mot buren. Okej, okay, skiter jag i. Varför ska jag följa efter? Jag är här för att vinna. Alltså, han går ju inte heller. Hur hade det sett ut om han kanske hade blivit nedtagen i 2 ronder? Och så bara, okej, du måste knocka Anderson Silva nu för att vinna.
Det hade sett annorlunda.
Hur hade Adesanya gjort då? Då tror jag han hade öst på och verkligen gått in för the kill. Nu, han får ju en transportsträcka. Han får ju ändå relativt enkel väg till att vinna den här matchen utan att slita ut sig.
Han får en rolig transportsträcka.
Ja.
Han fick ju nästan egentligen världens bästa upplevelse. Han fick möta sin superidol och de får stå utbyta tricks. Men Adesanya har någonstans redan vetskap om, fast jag vinner det här.
Ja.
Så då tar han över och gör en personlig resa av och tycker det här är sjukt kul. Undrar vem som är snabbast. Kan han det här tricket? Men det blev inte match.
Nej, faktiskt inte.
Vad händer nu? Nu har ju läkarna då sagt med Robert Whittaker att det kan ta mellan 4 och 6 veckor. Matt Damon hade pratat med Dana White, för Matt Damon och Chris Hemsworth var där och kolla. Han hade sagt att det tar mycket längre tid än så. Ett brock tar längre tid än 4 till 6 veckor att komma tillbaka. Jag vet inte om ni har någon egen erfarenhet.
Alltså, om brocket sitter inne i bukväggen, då tar det längre tid. Definitivt. Du ska orka bli stark i det liksom. Ärrvävnaden får inte längre vara mjuk. Det räcker inte med att det ska slutas. Det ska också bli starkt och tåla belastning. Och det ska tåla akut belastning. Sparkar, slag, knän. Det är en annan sorts belastning.
Men alltså, grejen är, jag tycker inte att det är någon i den där viktklassen som står egentligen på tur direkt och bara, men han borde ha bältet i så fall. Vadå, det var Calvin Gastelum som skulle gå om titelmatch, och han är absolut inte den stjärnan, och jag tycker knappt han har förtjänat riktigt den titelchansen heller. Så jag tycker man får vänta på Robert Whittaker, och jag tror Calvin är mer än nöjd att vänta på den matchen.
Och Adesanya sa själv att efter att Calvin Gastelum och Robert Whittaker har fightats, då kommer jag möta någon av dem. Så han var inte själv ute med att det är min tur nu, utan han avvaktar sin tur, och han är väl redo att antingen ta en semester som han har nämnt, alternativt gå en annan match då. Vi får se vad som blir.
Jag skulle slänga in återigen, den dialogen har absolut inte varit aktiv på så sätt, och han har fortfarande lite saker att bevisa. Men nu finns det ju verkligen ett case för Chris Weidman. Om han är smart, kräver en match som är någonting att ha, och gör som han gjorde med Gastelum, då är det helt plötsligt så här som vanligt i UFC, att fast färskast argument vinner ofta.
Jo, det är då därför vi kommer in på det som du nämnde. Det finns en anledning till varför Calvin Gastelum också gick runt med bältet.
Såklart.
Just för att inte bli förbipasserad av den anledningen.
Exakt, ja. Exakt. Det är marketingpunkt.
Ja, ja, vi får se vad som händer. Många hyllade ju Anderson Silva, många hyllade Adesanya också, och till och med Conor McGregor drog ut en tweet där han hyllade honom och sen sa han det skulle vara en ära. Anderson Silva säger i konferensen att ja, jag skulle jättegärna vilja möta honom. Dana White säger jag är inte intresserad. Hur ställer ni er till den matchen?
Nej,
jag är inte intresserad.
Nej, inte ett dugg intresserad.
Är så ointresserad av den matchen.
Alltså extremt ointresserad.
Provocerade jag. Ja. Jag är provocerad av att folk pratar om den matchen.
Ja. Ja. Nej, och jag håller med. Och jag, för mig blir det också ett problem att först och främst, vi snackar om en fjäderlättviktare mot en kille som är i mellanvikt. Det blir inte jätteintressant om Ababa går i den aspekten också. Så
har inte han också så... gått light heavy?
Jo.
Andersson har gått light heavy.
Ja. Att... Stephen Barner, Forrest Griffin och Hans Sandman, som jag alltid glömmer bort vad han hette.
Nej, men
jag håller med. Den känns väldigt inaktuell. Däremot så lyftes en match som jag tycker skulle vara ganska intressant. Och det är en Chris Weidman, Anderson Silva del 3.
Nej, Diaz.
Nej. Anderson Silva, Chris Weidman, del 3.
Jaha, jag hörde Diaz.
Den här Diaz dyker alltid upp. Men Nick Diaz ska ju också gå till pension, vad man kunde läsa lite för
länge. Okay.
Men Chris Weidman mot Anderson Silva, del 3. Sista matchen i Curitiba för Anderson Silva när han går i pension.
Fint, faktiskt. Den tror jag också skulle motivera honom. Ja. Den tror jag att han skulle vilja vinna, inte bara delta i.
Nej.
För att det är någonting som är ouppklarat för honom. Han bröt benet i andra matchen, som han dessutom såg väldigt bra ut jämfört med första matchen, där han betedde sig som en idiot. Så det vore kul att få se en tredje match. Tyvärr tror jag att kanske att tåga lämna perrongen rent åldersmässigt. Chris Weidman är ett fysiskt monster och i sin prime. Anderson Silva är inte i sin prime, är väl det snällaste vi kan säga.
Ja, verkligen. Jag ser det som en otroligt tuff match för Anderson Silva. Alltså, vi får inte komma ihåg att han vann ju sin förra match, vilket vi kan diskutera.
Mm.
Men innan dess var hans senaste vinst Stephen Bonner 2012. Och han var ganska gammal då också, 2012, mot Stefan Bonner. Imponerande, men sen dess, det har inte sett så jättebra ut.
Jag måste faktiskt säga det där också, jag måste gå emot det där, Valdo, men detsamma kan vi faktiskt säga om Chris Weidman. Han drog på sig 3 ganska grova förluster innan han vann.
Men mot elitmotstånd.
Jo, absolut. Men det var också en mental press där för honom. Att han har haft det jobbigt. Så det har inte varit en räkmacka för Chris Weidman de senaste åren.
Jag törs dock säga att han är på en bättre plats karriärsmässigt än Andersson är.
Absolut. Jo. Alltså, Andersson är riktigt gammal. Riktigt gammal.
Jag tycker att vi kanske är riktigt gammal. Kan vi bara säga gammal?
Okej, Valdo, förlåt.
Tack. Kommande vecka så har vi då natten till måndag går den här galan. Och det är då Francis Ngannou mot Cain som välkomnar Cain Velasquez tillbaka. Vad ska vi säga? Cain is back. Francis Ngannou just nu rankad nummer 3. Så det är bra möjlighet för Cain Velasquez. Cain Velasquez har däremot inte gått matchen 9 juli 2016 och då mot Travis Brown som han vann mot. Han har 14 vinster varav 12 knockouter och 2 stycken förluster på sitt record.
I min värld är Cain Velasquez den bästa tungviktaren som har funnits. Han har däremot absolut inte bäst record eller bäst liksom karriär, men paketet som han kommer med när han är skadefri, i min värld har han varit bäst av tungviktarna. Han är inte vinstrikast, han har inte haft titeln flest gånger, bla bla bla, men han är bäst.
Och han är bäst,
ja, men liksom med vad han kan tekniskt och hur han gör det i buren. Däremot så har även hans ålderståg trillat iväg. Jag läste någonstans att han bad om högrankat motstånd, Francis Ngannou specifikt. Och det tycker jag är bra, för att han gjorde det med motiveringen så här: kan jag inte slå honom om jag har ingenting kvar i tungvikten att göra? På så sätt så kan man ju ana sig till att det är en motiverad Cain Velasquez som kommer tillbaka. Och det är väl lite det vi har pratat om de senaste poddarna. Så här, finns inte motivationen längre så kan man ju strunta i det.
Mm.
Cain har varit champ, men Cain har också drabbats av snöpliga förluster. Han har fått rematcha fram och tillbaka och så vidare. Det har varit liksom en stökig väg för honom. Jag tror att Cain har motivationen att få göra ett race och kanske försvara titeln 4 gånger. Och på så sätt ha någonting som man kan stämpla om att han är bäst. Stipe försvarade 3, ingen tungviktare har gjort det. Cain åldersmässigt, om han vinner titeln tidigt, skulle kunna potentiellt slå det. Och på något sätt göra ett case för att så här, även på pappret vara bäst. Det tror jag är rekvisitet. Om han stöter på en förlust, då hörs vi. Då är Cain klar, tror jag.
Ja, men det tror jag också. För jag trodde Cain var klar. Jag har ju varit mycket på AK och pratat om Cain. Jag träffade Cain där och så. Ja, men han är på att bygga lite hus. Han är på med helt andra grejer. Men... ja, jag vet inte varför han kommer tillbaka. Det måste ju vara en saknad och en då motivation till att göra något som Valdo nämner här. Och precis som du säger, Valdo, alltså jag tycker Cain är också den bästa tungvikten. Alltså när han är som bäst så är han sinnessjukt bra och väldigt, väldigt underhållande
ja,
att titta på.
Alltså, han är hela paketet.
Ja, han är hela paketet. Och jag tycker att det är skitroligt att han är tillbaka. Och jag tror att, oj.
Men det är också skräckblandad förtjusning. För jag vill verkligen inte att Ngannou ska träffa honom med någonting.
Nej, faktiskt. Det är skräcken i den här matchen. För träffar Ngannou, då kan det gå riktigt illa. Ja. Men... ja, om Kane är i närheten av vad han var så ska han vinna det här.
Ja, alltså han kan göra det Stipe Miosic gjorde på Ngannou, fast mycket bättre.
Jo, det är väl det egentligen som är receptet för honom i den här matchen. Han måste göra det, för jag ser ett scenario. Det är Junior Dos Santos, Kane Velasquez, deras första möte som var slut på 1 minut och 4 sekunder via TKO.
Jag var där live, första slaget träffar.
Ja, och det är ju, är det någon som kan göra om en sån sak?
Ja, det är Ngannou, exakt.
Så det är, ja, jag tror den matchen kan påminna, men sen tror jag också precis som du säger, vi kan lika gärna också se en repris av Stipe Miocic mot Ngannou, fast kanske den här gången med ett avslut i sådana fall.
Folk kommer kanske inte ihåg Velasquez första match, eller hans match mot Czech Congo, när han blir sänkt 2 gånger i första ronden och är sänkt som att han är på rumpan riktigt ute och kommer upp, och sen efter det så kör han en klinik i hur man bokstavligt talat bryter ner en person, för han bröt ner Czech Congo efter det.
Det är ju Kane's signum att bryta ner folk.
Så det handlar också om han blir träffad, så är frågan, somnar han eller kommer han upp? Mm. Ja, somnar är ju läskigt troligt faktiskt med Ngannou.
Men jag undrar vad som kommer ske där nu. Alltså, vi pratar då, han och Daniel Cormier kommer ju aldrig mötas. Nej. Det är ju helt uppenbart.
Men Cormier ska gå i pension om en månad.
Ja, fast det kan vi ju verkligen diskutera. Jag tror ju fortfarande att han kommer möta John Jones en sista gång. Mm. Alltså det är för mycket. Jag vet, när jag var där, då frågade jag så, ah, men vill du möta Alex igen? Eller vad händer där? Mm. Han bara, jag kommer aldrig möta Alex igen. Och jag bara, varför då? För jobbet, tänkte jag. Nej, för lite pengar. Mm. Jag fick på tok för dåligt betalt för det. Han bara, min dröm är att möta John Jones, vinna. Möta John Jones i en rematch, vinna. Och så avsluta min karriär genom att möta John Jones igen. Han bara, de pengarna jag får för en sån match är något helt annat.
Då måste vi tillägga att det här var innan han mötte John Jones andra gången.
Ja, det var precis inför den matchen. Mm. Så men, det är, ja.
Det där är av samma anledning som Conor McGregor vill möta Anderson Silva.
Jaja.
Alltså vissa matcher drar mer publik därför att de går ut till mainstream-intresse istället för bara sportfan-intresse. Mm. Ja. Och det är väl det som händer där. Det är av samma anledning som DC inte ska ha några problem med att möta Brock Lesnar.
Nej.
Det finns ingen idrottsutmaning i det överhuvudtaget. Det betyder inte att det är gratis. Brock Lesnar är en liksom vaxad tuff gorilla från bergen. Men med det sagt så är det fortfarande så här, pengarna du får för det är något annat.
Men det är därför, alltså, om man ser den kommer som nu i sin förra var det mot Volkan, va?
Ja, exakt. Yes.
När han lägger sig som co-main titelmatch, och han gör det liksom med vilje. Mm. För han vet att han och Volkan kommer inte dra några tittare. Så han lägger sig som co-main i Baddest Man on the Planet efter Stippe och njuter hela vägen till banken.
Såklart.
Mm. Ja, det ska bli spännande. Som sagt, Kane Velasquez har varit borta i 2,5 år. Francis Ngannou såg superbra ut tills han mötte Stipe Miocic, förlorade den via domslut. Efter det möter han Derek Lewis i vad som kan klassas
den förmodligen sämsta matchen.
Den bästa matchen i tungviktshistoria ever. Alla idrottsgrenar. Nej, men det är på riktigt verkligen det sämsta. Jättetråkigt. Jag tror han slog inget slag på 5 ronder. Men han torskade den i alla fall, men han såg ju oerhört bra ut när han faktiskt mötte då Curtis Blades senast. Då var det ju knockout 45 sekunder. Då hade vi den här
blixten i. Men det är, alltså jag vill ju återigen lyfta det här. Han knockade han på 45 sekunder. Vad han vill se. Mm. Vad hinner man, alltså han är ju, det vet vi. Alltså han är ju ett fysmonster. Han är livsfarlig. Får han träffa någon så kommer de gå ner. Och hur kommer han se ut mot en Kane som kommer brottas med när han blir lite trött? Vad är det vi får se av han? Hur bra är han då? Det är det som...
Men då blir den här frågan igen med Kane. 2,5 år borta. Vad har han gjort? Vet du det, Mange? För du har ju ändå liksom kontakterna där.
Nej, men alltså jag vet ju att han har börjat träna. Alltså inför den här matchen har han ju tränat. Och han kom ju tillbaka för kanske, vad kan det vara nu, 8 månader sedan eller något liknande. Och började slå plattor. Och han har hjälpt Daniel Cormier. det säger Dan kom in, för när han förlorade var det första John Jones att just varför han förlorade, det var för att Kane inte var där. Mm. För det är ju hans nummer ett sparringpartner, och jag vet, Danny Cormier har ju sagt att det finns ingen på denna jord som har samma kondition som Cain Velasquez. Han bara, jag tränar med OS-brottare, jag tränar med alla. Det finns ingen som har den fysen som Cain Velasquez har. Nej. Och jag har ju sett när de sparras med han förra gången, och då de skickar in liksom 4-5 gubbar som då får köra 2 minuter var. Och han bara fortsätter. Bara mala. Och då väger snubben 110 kilo. Så, så han har ju träning inför den här matchen utan tvekan.
Jag tror att grejen handlar om huruvida, om Ngannou träffar i rond 1, då tror jag det blir trist.
Ja.
Om man inte träffar i rond 1 och Velasquez satt hud mot hud, ja, då kommer Ngannou, även om han träffar i rond 2, han kommer kanske skaka Velasquez. Men han kommer inte släcka honom längre.
Han har inte kvar powern då.
Nej, precis. Och släcker han inte honom, då är det bara en tidsfråga sen är nedbruten.
Ja.
Så det handlar om den första ronden.
Puncher chance.
Ja,
första ronden.
I första ronden.
Ja.
Med det sagt så är det en bra puncher chance, för att han har ju en murbräcka i handen. Liksom.
Ja,
det är inget att snacka om.
Ja, men jag håller med. Jag tror lite det, att det kan bli så också. Vi har en match till som vi kan gå igenom lite snabbt på det kortet. Det är co-main som är Paul Felder mot James Vick. Båda två kommer från förlust. Felder förlorade mot Mike Perry, delat domslut, det var juli förra året. James Vick förlorade mot Justin Gaethje och han blev då knockad mot buren. Och det var ett avslut som kom 1-27 in i den första ronden. James Vick 190 cm lång mot Paul Felders 178, och jag kan nog med ganska stor säkerhet säga att Paul Felder har aldrig mött någon som är så lång som James Vick i alla fall, vad jag kan minnas. Ni får jättegärna rätta mig om jag har fel där. Intressant matchning måste jag säga. Jag är ett litet fan, inte bara fan heter som mig, men han är bra på fighters också, Paul Felder.
För mig är, och nu sticker jag verkligen åt hakan, men jag kan inte se James Vick vinna den här matchen. Jag är ledsen, alltså det, han är superduktig och så vidare, men det är den sämsta möjliga matchen för honom. Det känns lite som att Paul Felder i egenskap av liksom lite ny kommentators Golden Child-expertvariant för UFC, som att de vill bygga honom genom en schysst match. För att jag tror att han kommer skola James Vick. Och det betyder inte att James Vick är dålig på något sätt. Jag själv har liksom gräddat honom rejält. Men just den här matchen, Styles Make Fights, Paul Felder har liksom grön kryptonit på varenda en av Vicks styrkor, men det är enkelriktat med det. James Vick har inga motvapen mot det Paul Felder kommer med. Så känner jag.
Mange?
Nej, men jag håller med. Jag ser Paul Felder som favorit. Men det är inte lika klart som Valdo, men jag ser att Paul Felder kommer vinna. Jag är inte så jättehypad för matchen. Jag tycker James Wick är ganska oskön. Jag tycker det var lite skönt att han blev knockad av Gaethje. Ja. Så han snackar mycket skit inför matchen. Han är allmänt, jag gillar han inte så mycket. Så. Mm. Nej, men jag ser fram emot matchen. Det är fortfarande, det kommer vara ett stående krig.
Mm. Ja.
Det kommer inte vara mycket grappling i den här matchen.
Nej.
Ja. Jag tror att Felder är för bra.
Ja. Mm. Nej, vi får se. Jag står faktiskt på ert håll. Jag tror faktiskt också att det är Paul Felders match.
Ja.
Och jag tycker att ni har summerat allting som man kan summera om det mötet helt enkelt. Som sagt, den här galan går natten till måndag. Så det är alltså söndag, natten till måndag. Jag kommer köra live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida i vanlig ordning klockan 22 på söndag. Ni får jättegärna delta där. Och ni ser sändningen såklart på Viaplay Sport. Så bara att kolla in. Grabbar, då blir det dags för lite lyssnafrågor för att avrunda programmet. Vi gick ju aldrig igenom några lyssnafrågor förra veckan.
Nej, nu har vi lite att ta igen.
Den här gången ska vi faktiskt göra det. Så vi börjar med faktiskt Joakim Lang här som har ställt 3 frågor, men det är 3 faktiskt relevanta frågor. Alex mot Rockhold, helt på is? Frågetecken. Ja, det känns lite som att det ligger på is. Samtidigt måste jag nog säga att det är den matchen jag personligen jättegärna vill se, men först och främst måste Rockhold också gå upp en viklass.
Ja.
Vad ska man säga på den? Ja, rimligt, finns kanske bygga någon story kring det. Rockhold har varit champ i viktklassen, det finns värde för honom att gå upp etc. Men ja, den är inte supersexy. Men det finns inte så många supersexiga matcher för Alex, såvida han inte fights om titeln, känns
det. Nej, det finns otroligt få. Och precis, det går att bygga lite, men Luke Rockhold är inte stekhet.
Nej.
Alltså det är verkligen.
Det är synd i och för sig, för Luke Rockhold är inte, han är inte dålig på något
nej,
sätt. Alltså
gillar,
han är livsfarlig,
är
han är komplett bra, han ja. Går med haken lite högt ja. Ibland. Men bra, duktig, habil och fantastiskt hög lägstanivå. Ja. Han är inte gratis på fötterna, han är en duktig brottare och han är en bra grappler på marken. Ja. Dessutom kan han MMA. Ja, det är en bra matchning liksom idrottsligt.
Absolut.
Nästa fråga. Vad blir härnäst för Romero? Mange, har du någon spontan tanke där vad som blir mest för näst för Romero? Borde han kanske till och med kliva upp en viktklass eftersom att han har missat
alltså,
upp så mycket?
Där har de ju också pratat om Alex versus Romero. Mm. Alltså den vore ju...
Den är mer nervkittlande.
Ja, den är mer nervkittlande skulle jag också säga. För Luke Rockhold, då ser jag ju att Alex är för bra. Mm. Alltså Luke Rockhold har ingenting som kan hota Alex, men...
Nej,
Romero.
Svårt att se det också.
Ja, ja, för det finns inte på kartan. För det är brottningen som måste dit och det måste dit power. Mm. Det måste vara liksom något av det. Eller. Men, Romero Alex. Där kan jag se något. Precis som du säger, han har missat vikten ett par gånger. Mm. Och det är en spännande match. Mm.
Och det är konstigt att säga det om någon som är en bit över 40. Men Romero är en mutant.
Alltså det är
han är ju, ja, han är en av Guds prototyper, inte gjord för massproduktion.
Nej, jag håller med. Jag håller med. Och jag tänker lite att han kanske till och med får mer knockout power, precis som Daniel Cormier verkar få när han
kliver
upp till tungvikt.
Jag tror Romero blir jobbig den här gången.
Romero kan bli lite skrämmande där.
Till skillnad från var han är nu, där han är...
exakt.
Men det där är ändå roligt, just det, för vi kommenterar han i helgen som inte har fått mer knockout power. Det är Sam Alvey. Mm. Han har ju tappat knockout power från att kunna knocka folk i 84 till att inte knocka någon i 93.
Typ. Nej, lite så.
Ja. Jag fick en till fråga och det är då vad som händer med Stipe Miocic mot DC. Jag har faktiskt en liten tanke där om Stipe Miocic och DC som jag tycker är lite tråkig. Det är att DC går ut stenhårt med dopinganklagelserna på John Jones. Med all rätt, helt korrekt av han. Men det klingar så oerhört fel i mina öron sen när han vill fighta som Brock Lesnar. Nej, men alltså det blir hyckleri-nivå på mig, för mig. Det klingar jättefel alltså. Jättefel. Mange, vad säger du?
Nej, men jag håller med. Ja. Men alltså det är ju bara inse alltså, och jag med all rätt ger hans pengar.
Ja,
alltså, han är jag måste säga det, jag har träffat många fighters i världen. Det finns ingen som är lika härlig som Daniel Cormier.
Han
är fantastisk. Alltså han är verkligen fantastisk. Mm. Det är så här helt otrolig människa överlag. Så jag tycker ge hans pengar. Han har slitit. Han sa ju det själv. Han gör MMA för pengar. Han bara jag sliter. Brottningen var min passion. Det var det. Min idrottsliga framgång. Jag slet röven av mig för ingenting. Mm. Och nu säkrar jag min framtid. Och det gör han ju med råge.
Ja, ja. Och så här, att då också kunna, för att snacka det vi har snackat om tidigare i programmet, att vara motiverad. Han har redan haft en idrottslig karriär som är enorm.
Ja.
Mm. Att göra den en gång till och faktiskt ärligt talat lyckas bättre än vad han gjorde i brottningen, lyckas han på en mån. Det är fantastiskt.
Helt sjukt.
Ge han pengarna bara. Ja. Alltså han är värd. Låt
han möta Brock. Sen kan det vara lite hyckleri i det hela. Men ge han sin avskedsmatch.
Men jag håller med dig på att det låter dåligt. Ja.
Och jag håller med. Jag säger allt för att han ska tjäna pengar. Han får jättegärna möta Brock Lesnar för mig, men argumenten gick stick i stäv med vad han sen vill ha och det var det jag kände att nej, säg inte de här grejerna nu när du är ute efter den kanske mest dopade fighten i UFC.
Men vadå? Vad menar du nu?
Lite illa. Jag har gått igenom alla lyssnarfrågor och väldigt många frågor var mer relevanta till galan som var i helgen, så fortsätt ös in frågor till oss så kommer vi att göra vårt bästa med att besvara dem. En sista får säga nyhet / rykte. Vi har inte helt 100% bekräftat och jag är alltid lite försiktig tills vi har fått den officiella bekräftelsen av UFC. Men det verkar som att Jack Hermansson ska få möta nummer 11 rankad i mellanviktig David Branch. Jack Hermansson kommer in med 2 raka vinster, båda på avslut. David Branch kommer in med en förlust i ryggen mot Cannonier. Det intressanta här är att hans vinst dessförinnan är mot Thiago Santos som han avslutade 2-30 i rond 1. Och Thiago Santos var istället den som gav Jack Hermansson sin senaste förlust. Mm. Nu möts de i alla fall och vi kanske har faktiskt en svensk i mellanviktsrankingen ifall allting går bra. Ryktet verkar vara 30 mars, så vi får hålla tummarna för att det stämmer. Valdo, vad var dina tankar när du fick höra om den här matchningen?
Bra matchning. David Branch skulle kunna vara rankad högre. Han är en bra fighter. Han gick på en bomb, men han debuterade, om jag inte minns fel, mot Luke Rockhold.
Ja, stämmer, ja. Bra.
Och han gjorde bra ifrån sig. Första ronden så käkade han Rockhold. Liksom. Så att det är inte en dålig fighter på något sätt. Och det är kul, för att Jack är inte heller det. Så att det är en rolig matchning idrottsmässigt. Bra för att Jack kan bli rankad. Och rimlig även i, så här, i karriärsbyggande nivå för Jack. Han måste börja möta sådana fighters konsekvent.
Mm. Verkligen. Superspännande. Ja, vi får verkligen hålla tummarna. Nu har man ju inte hunnit gå igenom jättemycket eftersom att vi fick veta det här.
Jag kan ju bara tillägga att han mötte ju Krzysztof Jotko faktiskt i sin första match.
Branch?
Ja,
det kanske han gjorde.
Han mötte Jotko. Sen
var det Rockhold.
Sen mötte han Rockhold och förlorade. Blev dominerad på marken. Det var ju innan dess så såg det bra ut.
Det har du rätt i.
Men alltså 84:an är ju tuff. Mm. Det är en tuff viktklass, men jag tycker David Branch är en bra match.
Verkligen.
För Jack. Alltså, jag är ingen alltså jag tyckte mot Jotko tyckte jag inte han såg så övertygande ut. Jag tyckte inte han såg så övertygande heller mot Luke Rockhold. Jag tycker inte han är bra på allt, men det är ingen så här som sticker ut och man behöver inte vara rädd. Alltså vissa människor, när man möter dem så är man ändå lite orolig. Shit, vad kommer det för bomber här? Vad kommer hända? Adesanya. Man, wow, här får jag vara. Medan David Branch, du behöver aldrig vara riktigt orolig. För han är ingen superbrottning. Han är ingen jättepower. Han är ingen... Så jag ser en stor möjlighet för Jack att verkligen bara köra sin grej och ta hem den här matchen med att vara jobbig. Röra på sig mycket, flytta på sig, träffa och komma till rätta med sin boxning.
Ja, vi håller alla tummar för Jack Hermansson helt enkelt. Och vi får hålla tummarna för att det faktiskt blir officiellt med den här matchningen.
Det
för det är en jättekul matchning.
Jättebra.
Så vi håller tummarna för att den blir av. Gott folk, vi får säga faktiskt tack för den här gången. Följ oss jättegärna på Instagram. Alla vi har separata konton. MMA-podden har ett konto, så följ vilken ni vill, följ alla och delta i diskussionen där. Så får vi säga tack för den här gången, så hörs vi nästa tisdag.
Tack.
Hej då.
Tack.
Of I Like Radio. I Like Radio.